Så där. Ni hör mig? Så bra. Om jag skulle svara på vilka är de vackraste rader som någonsin skrivits om advent, så skulle jag säga att det är de som vi sjöng alldeles i början av gudstjänsten idag. Omänsklighet, ställ dörren på glänt. Jag skulle kanske tillägga till allt det här fina som Johan har sagt också att han kanske inte nämnde att jag är nog Osbys mest lättrörda människa. Så ser ni mig gråta så tillhör det en mycket vanlig företeelse i mitt liv. Och Johan, han har väl ungefär kanske 50% av alla de gångerna vi träffats sett mig gråta. Kan bara säga det om ni tycker att jag låter konstigt eller ser lite berörd ut. Ska vi be tillsammans innan vi börjar? Ja, tack Jesus Kristus för att du vill komma och vara mitt ibland oss. Tack för att du har bett oss att ställa våra hjärtans dörr på glänt, Herre, och ta emot allt det goda som du har för oss. Din sanning, din nåd och din kärlek, Herre. Bara ber över den här stunden att den ska få bära frukt framöver, Herre. Att vi ska få komma tillsammans runt ditt ord och höra vad du har för oss. Herre, jag ber att du ska hjälpa mig att framföra det som du har lagt på mitt hjärta på det sätt som du vill, Herre. I Jesu namn, amen. Jag hade inte tänkt att dra någon jättelång presentation av mig själv här nu. Jag tänker att det kanske finns lite tillfälle för att byta några ord om det är någon som tycker att det vore kul. Men jag ska vara artig och tala om vem jag är. Elin Mannheimer heter jag och jag tror inte alls att det är något alls speciellt med mig överhuvudtaget, utan jag bor i Osby, jag har 4 barn och en man och en hund och jag går i 2 eller 3 kyrkor i Osby ungefär. Det stämmer bra att jag är prästkandidat för Lunds stift sen förra året när jag var på antagningskonferens, och då är det så att när man blir prästkandidat så får man med sig en lapp, ett intyg från biskopen där man träffar biskopen en liten stund och så talar han om att ja, du är antagen som prästkandidat i Lunds stift och här är någonting för dig att ta med dig, tänka på. Och på min sån lapp så står det: var tydlig i ekumeniken. Så biskop Johan, om du ser detta så ska jag vara tydlig i ekumeniken nu och berätta kort. Jag är uppvuxen inom EFS som är en inom kyrklig missionsrörelse i Svenska kyrkan. Jag flyttade till Osby med min man och vårt första barn 2013. Och där fanns ingen EFS-församling. Vi klev in i en missionskyrka, det var den första kyrkan vi såg. Ligger mitt i byn. Och där drabbades jag av en stark övertygelse om att här ska vi vara. Här har vi en uppgift. Så där har vi nu varit i 9 år och det utkristalliserar sig efter några år att det damp ner ett prästkall i mitt liv som jag inte hade förberett mig på. Och från det året jag började läsa teologi så började jag också på förfrågan av församlingen att predika i missionskyrkan. Parallellt som jag också då har en fot i Svenska kyrkan. Nu är Osby väldigt litet och mina 2 närmaste vänner i Osby är, som jag stolt framhåller, en svensk kyrklig präst och en pingstpastor. Och pingstpastorn är vår gemensamma bekant, Johan. Där tror jag att jag har summerat de grova dragen ungefär. Eftersom att jag står lite här och lite där i mina kyrkliga traditioner så skulle jag vilja bjuda med er in på en tanke som vi i Svenska kyrkan har. Och det är tanken om kyrkoåret. Och jag vet egentligen ingenting om er församling. Och därför så kanske jag berättar någonting nu som ni allihopa redan känner till. I så fall så får ni bara skippa vidare. Men kyrkoåret går ju ut på att vi har lite olika söndagsteman på ett år. Varje söndag har ett tema. Och därmed så har också varje söndag 3 eller 4 faktiskt texter som man läser. Och det byts då varje år. Så det är 4 texter, det är första årgång 1. Nästa år är det 4 andra texter den söndagen. Och så tredje året är det 4 andra texter. Det jag gillar med kyrkoåret, för jag kommer utgå från de texterna som finns för den här söndagen nu, det är att som predikant så kan man aldrig hamna i det här läget att man tar sina favorittexter. Utan man får gå igenom ett helt år. Det här blev väldigt tydligt för mig under pandemin, därför att då krympte vi väldigt i antal, vi som firade gudstjänst. Och vi, liksom ni, har ingen fast pastor just under lång tid då, utan vi får tala det utifrån så här. Ingen åkte längre för att komma och tala, och det var bara jag kvar. Men jag upplevde att Gud ville att vi skulle fortsätta med de här söndagarna. Och jag skulle inte rekommendera att predika varje söndag. Jag skulle heller inte vilja göra det fortsättningsvis framöver. Men under den här tiden så fick vår församling, den lilla, lilla grupp som var kvar, tror jag, kraft och styrka och glädje i att komma varje söndag och göra det vi brukade göra. Vilket var väldigt betydelsefullt. Så när man har gått igenom ett helt kyrkoår, då har man vandrat genom livets alla möjliga skiften, och man har gjort det med hjälp av en väldigt stor del av Bibelns texter. Och det är någonting mycket gott. I alla fall har det påverkat mitt liv i en mycket positiv riktning. Därför ska vi nu börja med att läsa. Jag kommer inte läsa alla fyra texterna, utan jag kommer använda mig av episteltexten och evangelietexten. Episteltexten, den är hämtad ur Hebreerbrevet, och jag vet inte om fanns den översättning. Nej, det gjorde inte det. Då läser jag tydligt och klart så att alla hör. Och då är det Hebreerbrevet 10, 32-39. Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Eller också ställde ni er vid deras sida som behandlades så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse. Och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom, därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt. Ge inte upp er frimodighet. Den skall rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty, ännu en liten tid, sedan kommer han som ska komma, och han skall inte dröja. Min rättfärdige ska leva genom sin tro, men om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv. Den stora uppmaningen och liksom summan av det här textavsnittet är ju att inte dra sig tillbaka, utan att fortsätta vara frimodig. Att orka fortsätta utstå förtal, förnedring, särbehandling i ett samhälle där att vara kristen inte är norm, utan där man tillhör en åsidosatt subgrupp. Och det klimatet, det kan ju verkligen få en att vilja tystna om sitt vittnesbörd och sluta sträcka sig ut i det där mörkret. Men Hebreerbrevets författare här understryker att om de som bär på glädjebudskapet inte bär fram det, då uteblir glädjen. Och jag tänker att vi ska ha den här uppmaningen med oss nu om att inte dra sig tillbaka när vi ska läsa evangelietexten för dagen. Och den här texten är hämtad ur Markus evangeliet. Och Markus evangeliet börjar just med orden om glädjebudskapet. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Evangelietexten är rekordkort idag. Så lyssna noga nu, för den är snart slut. Den är hämtad då ur Markus. Ska se om jag har... Där. Markus 1. 14 till och med 15. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Så lyder dagens heliga evangelium. Lovad vare du, Kristus. Jag tänkte vi skulle stanna först vid de här fem första orden. När Johannes hade blivit fängslad. Och anledningen till fängslingen, den hittar vi inte i just Markus evangelium. Men om vi läser och lägger ihop alla berättelserna om Johannes döparen, så får vi ju veta att Johannes, han har ju som ni vet retat upp Herodias. Därför att hon och han har påtalat då att hon och tetrarken Herodes lever i ett otillåtet förhållande. Eftersom att Herodias är fru till Herodes bror. Och det här leder till att Johannes har fängslas och sedermera dödas. Och kanske tänker vi på Johannes som lite dumdristig. En sanningssägare som liksom går till attack. Det kan hända att den bilden kommer upp av någon som tydligt går fram och pekar ut någon annans synd. Hade det inte varit lite bättre och enklare om Johannes hade dragit sig tillbaka igen till sina öde trakter som eremit efter att ha predikat för folkmassorna? Var det nödvändigt att ge sig på Herodes själv? Men Johannes, han gör inte skillnad på människor. Och han gör inte skillnad på människor i förhållande till omvändelsen. Så han går med det här budet om omvändelse även till Herodes. Johannes, han vet att han inte bara bär på hård kritik. Han vet att han är en hoppets profet. Han bär budskapet om nåd och en glädje så stor att han bara måste bära ut det här till alla. Och hela Johannes liv, hela hans gärning, hela hans person var underställd det här uppdraget. Att vara den röst som ropar in i människornas liv om omvändelse. Han kom för att förbereda dem på Jesu ankomst. Och en del av det Johannes gör är att han plockar fram i ljuset människors vanliga synder. Deras vanliga vardagssynder så att säga. Han pekar på det som människor lever med så vardagligt så att de har glömt bort eller kanske inte ens förstår att det är sånt som är emot det Gud säger att vi ska göra. Och det här med Johannes döparen, det är ingen liten bihändelse. Utan Johannes döparen är själva länken mellan det gamla förbundet och det nya förbundet. Han blir som en slags brygga över mellan de här två historiska delarna. Därför om vi tittar i hur gamla testamentet slutar, så slutar det med Malakis bok. Och slutorden där är: se, sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer. Så slutar gamla testamentet. Och så kan vi gå in och titta hur ett av evangelierna börjar. De börjar ju med Johannes döparen. Det är där vi hamnar efter det här stora, vad ska man kalla det, den stora tysta perioden. Det stora glappet emellan där det inte är något skrivet. Vi kan gå in i Lukas 1:17. Så här står det om Johannes döparen. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett. Det är det som är Johannes uppgift. Temat för den här söndagen är Guds rike är nära, och det är Johannes budskap. Omvänd er, Guds rike är nära. Vänd er bort från det gamla sättet att leva. Vänd er mot det nya. Ta emot det nya som kommer. När Johannes hade blivit fängslad. När de har tryckt tillbaka den här rösten som ropar i öknen, så kanske man kan tro att hans uppmaning tystnat. Att det han sagt skulle rinna ut i sanden och försvinna. Kanske inte ha någon större betydelse för den här vardagen som människorna levde i. Hans röst hade satts bakom galler och nu var det andra uppmaningar som hördes där ute. Men vad står det sen i evangelietexten? När Johannes hade fängslats, då kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Alltså till Galileen, det är samma område, samma plats där Johannes har förkunnat omvändelsens budskap. Men tystats tillbaka, dit kommer nu Jesus till samma plats. Till samma hjärtan som nyss vaknat och förberett sig för hans ankomst. Till människor som precis sett sig själv i spegeln och förstått vad det är de ser. Men han kommer inte bara för att säga samma saker som Johannes döparen sa. Utan han kommer som Guds lamm som också ska ta bort allt det där skräpet som Johannes har dragit fram. När jag förberedde mig inför den här söndagen och bad Gud om någonting att liksom ta fasta vid ordentligt i den här predikan, så är det en rad som kommer till mig om och om igen. Och jag hoppas att det här är någonting som kan ge hopp och glädje in i församlingen. Jag känner inte er, men jag har något på mitt hjärta som jag önskar att få dela med er. Och jag tror att det också blir en tydlig parallell till Johannes Jesus. Den raden som kommer till mig är att Akors dal ska bli en hoppets port. Akors dal, det är en plats som har fått namn efter Akan i Gamla testamentet. Och episoden om Akan, den finns berättad i Josua bok om du vill läsa den lite mer noggrant sen. Och det är faktiskt fruktansvärd läsning. Israels folk, de har vandrat med Gud en tid, de har fått mirakulöst bli frisläppta från Egypten, kommit över havet torrskodda, de har gått in i öknen, blivit törstiga, Gud har ordnat vatten ur klippan, han har varit med dem på alla möjliga mirakulösa sätt, de har verkligen fått känna Guds nåd och hans kraft i sina liv. Och nu så ska de med Guds hjälp inta staden Jeriko. Gud säger att allt i den här staden ska vigas åt förintelse och han förbjuder dem att frestas till att ha någonting som byte. Och Jerikos murar faller som ni vet och Israels folk förgör allt där inne utom Rahab och hennes familj. Men Akan av Judas stam, han kunde inte hålla sig. Han tar en mantel, han tar silver och han tar guld. Och så gräver han ner det i sitt tält. Och genom det här så har Israels folk inte hållit det som Herren befallde dem. Och Guds heliga vrede kommer över folket. Folket kände inte till vad Akan har gjort. Men när de försöker sig på nästa fälttåg mot staden Ai så går det väldigt dåligt. Och de själva blir fördrivna, jagade och slagna. Och det här fyller dem med skräck. Det står att Israels mod rann bort som vatten. Och Josua som leder folket, han är förtvivlad och han söker Gud i sin nöd. Varför har låtit det här ske med oss? Kunde vi inte fått stanna kvar på den andra sidan Jordan? Han är desperat. Och Gud han svarar med att säga: stig upp, varför ligger du där med ansiktet mot marken? Israeliterna har syndat och brutit det förbund som jag befallt dem att hålla. Och så berättar Gud vad som har hänt. Att de tog byte trots att de inte fick. Och att nu så måste de göra sig av med den som har gjort det här. Och det blir klarlagt att det är Akan. Han erkänner sitt brott och följden blir att nu måste Akan och hela hans hus utrotas ur Israels folk. Och det står: därefter tog Josua Akan, Seraks son, och silvret, manteln och guldtackan, hans söner och döttrar, hans oxar, åsnor och får, hans tält och allt han ägde, och han och de andra israeliterna förde allt sammans till Akordalen, olycksdalen. Där sa Josua: du drog olycka över oss, idag ska Herren dra olycka över dig. Och hela Israel stenade Akan. De brände och stenade allt. Över Akan kastade de upp ett väldigt stenröse, och det finns kvar än idag. Då upphörde Herren att vredgas. Så fick platsen namnet Akordalen, och det heter den än idag. Akorsdal, det är en plats av fullständig mänsklig tragedi. Det är en plats av misslyckande, av överträdelse, av begär, av synd, av sorg, av elände och olycka. Och har förknippats med det i alla de där tiderna som gick. Akorsdal är den fysiska plats som får härbärgera effekten av synden, det vill säga döden. Och den här händelsen som inträffar, den måste ha etsat sig fast stenhårt i folkets minne. Guds befallningar är på riktigt. Guds helighet är fruktansvärd. Människan väger fjäderlätt på rättfärdighetens våg. En människas överträdelser orsakar hela denna tragedi. Och Akorsdal är inte en plats där någon människa vill vara. Och samtidigt, om det berodde endast på oss, på vår egen förmåga att hålla oss till Guds befallningar, så skulle vi alla befinna oss permanent i Akorsdal. Platsen får det här namnet för att minnas precis vad som hände. Vad mänsklig synd mot en god och allt igenom helig Gud måste leda till. Men Israels barn är inte de enda som blir vittne till det som sker i Akorsdal. Gud är där. Och han ser och han glömmer aldrig tragedin, lidandet som pågick. Han vet att för folket så har den här platsen nu brännmärkt som en plats av olycka. En olyckans dal. Akorsdal är ett sår på Israels kropp. Ett misslyckande från folkets sida, trots att Gud hade visat så stor omsorg och lett dem i så många mirakler. Och allt det här vet Gud. Och han lider med dem, och han glömmer inte Akorsdal. Därför att 700 år senare så plockar Gud själv upp just den här referensen. Han använder Akorsdal för att få folket att förstå vad han vill göra för dem. Genom profeten Hosea säger han: därför ska jag locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta. Där lovar jag att återge henne vingårdarna. Jag gör Akorsdal till en hoppets port. I öknen vill Herren söka vinna folkets hjärta. Och just där i öknen så vill han återge henne vingårdarna. Låta livet grönska igen. Och där i öknen ska han göra Akorsdal till en hoppets port. Vingården ska alltså ta sin plats mitt i öknen. Hoppets port blir till ur Akorsdal. Räddningen ska inte komma i en annan del av livet eller på en annan plats där allt är lite lättare, lite bördigare, lite frommare. Utan just exakt där, i öknen. I dalen där misslyckandet och olyckan känns som allra mest. Där ska hoppets port uppenbaras. Herren säger att Akors dal och hoppets port är samma plats. Och det är just här i Akors dal som en alltigenom god Gud måste ställa hoppets port. För om den stått längre bort på en annan plats, då hade ju all skuld som är förknippad med Akors dal funnits kvar. Men eftersom Akors dal är samma plats som hoppets port, att hoppets port är det förvandlade Akors dal, så försvinner också all den skuld som hör samman med Akors dal i det att vi träder igenom hoppets port. Johannes säger, omvänd er. Och Johannes tittar och han säger, se Guds lamm som tar bort världens synd. Samma slags mönster hittar vi i profeten Jeremias bok, där Gud i kapitel 30 säger till sitt folk att din skada kan aldrig helas, ditt sår kommer aldrig läkas. Det finns ingen bot för ditt variga sår, det finns ingen läkedom. Tala om att folket befinner sig i Akors dal. Det finns ingen bot. Det är kört. Ingen väg fram här för människan. Men fyra verser längre ner säger Gud, jag ska skänka dig läkedom och hela dina sår. Även som en omvänd kristen så kan åtminstone jag uppleva att jag ibland befinner mig i en djup dal mitt i en öken. Ingen väg vidare. Inget grönskar på det här området. Situationen ser omöjlig ut. Och den första impulsen är ju ofta att vi så snabbt som möjligt vill ta oss ur den här dalen och gå någon annanstans. För där är ju ingen plats som människan vill vara i. Men Guds ord säger att Akors dal är samma plats som hoppets port. Att Gud ska låta vingårdarna ta sin plats mitt i öknen. Inte någon annanstans. Och i öknen så behöver vi låta Gud vinna vårt hjärta. Låta hjärtat vinnas av den Gud som vill ge oss tillbaka vingårdarna. Som vill förvandla Akors dal till en hoppets port. Och jag tror att vi alla då och då står i såna här ökenområden i livet. Kanske i vår personliga helgelse. Kanske i äktenskapet. Kanske i familjen. Kanske i församlingen. Där vi har ett eller flera områden där vi erfar ett lite mer utbrett misslyckande känsla eller torrhet eller vägg eller vad vi nu vill kalla det. Vi kanske har kört huvudet i den här väggen så många gånger så att vi plötsligt bara inser att här finns ingen läkedom för det här såret. Det finns ingen bot att få. Och Guds uppmaning till oss är att vi då inte ska dra oss tillbaka. Låta oss tystas. Förtvina. Utan att vi ska våga se på de här dalarna som något Gud i sin godhet vill omvandla till hoppets portar i våra liv. Ibland omedelbart, ibland över längre tid. För också på den plats i våra liv där ingen mänsklig hjälp riktigt finns som räcker till, där finns också störst chans för att vi tillskriver Gud äran för den hjälp som kommer. När han gör det som ingen annan kunnat göra, då växer vår tro, vår tillit och vår vilja att vandra i hans närvaro och inte dra oss tillbaka. Och det här är det som Gud vill ge åt varje människa i kraften av Kristi renande blod. Det här var det budskap som Johannes döparen ropade ut till de första som skulle komma och bli kyrkan. Och det här är det budskap som kyrkan fortsatt idag måste fortsätta att ropa ut. Att vi har en Gud som kommit hela vägen ner till oss för att själv stiga ner i den allra djupaste av dalar. Låta sig bli särbehandlad, bespottad, hånad, baktalad, gripen, fängslad och till sist avrättad. Och allt detta utstod han utan att dra sig tillbaka. Istället stod han tålmodigt ut för han visste vilket budskap han bar på. Vilken verklighet som väntade. Att den djupaste av alla dalar skulle bli till den vidaste av alla hoppets portar som någonsin har givits den här mänskligheten. Det är i år det budskap i advent som jag bär med mig. Och jag tänker att vi ska tillsammans få be att den här adventstiden får bli en tid av förberedande i hjärtat för det evangelium som finns där, som kommer till oss varje år i texterna. Kära Jesus, du som kommer med nåden över oss, Herre. Du som vill lyfta och bära och hjälpa med din heliga ande. Vi ber att adventstid ska få bli en tid då vi lyssnar efter rösten som ropar i öknen. Som vill visa oss vägen, Herre. Och vi ber denna advent om förberedda hjärtan. Herre, vi ber om ett folk som ska få bli berett för din ankomst. Att den här julen så ska du få kliva in i människors liv, Herre. Herre, jag vill också särskilt be för Hässleholms pingstförsamling här. Herre, du känner dem och du vet allt om var de står och hur de har det. Och vad de bär på för olika böneämnen och tacksägelseämnen. Herre, jag ber att allt det goda som du har lagt ner i den här församlingen ska få spira och växa till och bära frukt för ditt rike, Herre. Kom med din heliga ande och utrusta, uppmuntra, vägled och välsigna. I Jesu Kristi namn. Amen.